Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Digitala försäkringsutmanaren Hedvig skriver ner värderingen igen för att locka till sig ytterligare 333 miljoner i riskkapital. En som satsat på bolaget sedan starten 2017 är techinvesteraren Niklas Storåkers. Han blir nu Hedvigs ordförande. Ska han lyckas ta snabbväxaren till vinst?
Och det är tufft för nästan alla techbolag som är beroende av kapitalmarknaden just nu. Och vi ska även reda ut turerna kring det ägarbråk som uppstått i det digitala skivbolaget Amuse när bolaget var på väg att ta in en stor summa pengar till en slaktad värdering. Tre av grundarna kände sig kanske lite lurade och anlitade en jurist.
Du lyssnar på Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Jonas Leijonhufvud och mitt emot mig här i studion har jag Johannes Karlsson. Vi är båda reportrar på Di Digital här på Dagens Industri. Men först, veckans stora händelse är ju kollapsen i Silicon Valley Bank. En bankrun som utvecklats i tech-tempo och som satt världens börser i gungning. Myndigheterna ska visserligen se till att alla stora och små techbolag som haft pengar på banken ska få ut sina pengar. Men situationen bådar illa för tillgången på kapital, inte minst eftersom Silicon Valley Bank investerade i de stora riskkapitalbolagens fonder.
A lot to unpack, som man ju säger i de amerikanska poddarna ibland. Vi kan väl göra en kort resumé av händelserna. Till att börja med, vad är Silicon Valley Bank för någonting?
Ja, men det är väl lite precis vad det låter som. En lokal nischbank i Silicon Valley vars kunder främst är techbolag. Bolag inom life science också. Man har då förknippats med innovation och nytänkande och utgett sig för att vara bra på att utvärdera startupbolag på ett sätt som inte andra banker kan och ge dem lån snabbt och till bra villkor. Och förstås så har man ett liksom kontor som ser lite coolare ut än vanliga bankkontor.
Mm-hmm. Hur ser det ut då?
Ja, men bland annat så har man samlingar av vinflaskor och sådär på kontoret i Menlo Park, vad jag förstår. Man stödjer ju även Kaliforniens högteknologiska vinodlare. Man har dem som kunder. Så att det är lite av en scen, en sån här California-scen att kliva in på Silicon Valley bankkontor. Man ska känna sig som en del av en exklusiv klubb liksom där miljardärer och framtida miljardärer möts.
Mm. Där hänger de som man brukar kalla för tech bros kanske.
Det är lite tech bro-känsla.
Mm. Men då kan man ju tänka sig att det här är en rätt ny bank då, men det är det väl inte riktigt va, eller hur?
Ja, men man grundades tidigt 80-tal. Silicon Valley var ju igång långt innan dess, så att det fanns ju ett underlag då. Men det tog tid innan man liksom blev en så pass stor bank som man växte till. En del av tillväxten hänger ihop med den här riskkapitaldelen som banken etablerade. Den heter idag SVB Capital. Jag vet inte om den alltid hetat så. Men det är i alla fall ett dotterbolag som investerat tiotals, kanske hundratals miljarder kronor i framförallt i riskkapitalfonder men även direkt i startupbolag genom åren. Och mannen som ledde den satsningen heter Greg Becker och han blev då så småningom vd och chef för hela banken. Och han hade då kontakterna ute i Silicon Valley, så han uppvaktade då både riskkapitalbolag och startups och fick etablerade Silicon Valley Bank som den viktigaste banken i det här communityt, som det brukar kallas. Och han var även en nyckelperson när det gällde att lobba Trump-administrationen till att ändra de hårda reglerna som infördes efter finanskrisen 2008 och som gällde banker med mer än 50 miljarder dollar i tillgångar. Man, efter finanskrisen införde man regler om att sådana banker måste klara vissa stresstester och ha en plan för liksom att gå i konkurs på ett ordnat sätt ifall det värsta skulle ske. Men de reglerna ändrades då 2018 efter lobbyinsatser, bland annat från Silicon Valley Bank. Och den här ribban höjdes från 50 miljarder dollar till 250 miljarder dollar i tillgångar. Så att det hjälpte ju också Silicon Valley Bank att växa snabbt och lite obehindrat genom åren till den här ganska stora nivån som man hade nått då innan kollapsen kom här om veckan.
Ja, okej. Okay, så då var opinionen kanske att man var ganska små då, men nu har det väl snarare ändrats till att SVB var en stor spelare med tanke på att opinionen, kanske särskilt i Silicon Valley, är ju att man måste rädda de insatta pengarna på banken, annars riskerar man en slags utrotning kanske av Silicon Valleys alla startups. Men jag tror att de flesta har liksom hunnit läsa om vad problemet till den här kollapsen faktiskt är, och det är väl i grunden statsobligationer med låg ränta. Det var ju så att banken överraskade marknaden genom att plötsligt börja sälja av massiva mängder statsobligationer till stora förluster. Och då kan man fråga sig varför man valde att göra det då.
Det kan man verkligen fråga sig. Det var ett jättedumt beslut. Men det föranleddes då av att för några år sedan så hade många av de här kunderna till banken, de badade i pengar. De hade tagit in mer riskkapital än de behövde och de la en hel del pengar på sina konton i Silicon Valley Bank. Och sen ändrades ju situationen här under fjolåret med börsras och högre räntor och fallande värderingar för onoterat och sådär. Då inser många av de här techbolagen att vi kan inte räkna med att få samma stöd från finansmarknaden. Vi måste hushålla med resurserna, vi måste skära på våra utgifter. Och vi behöver använda de här pengarna. Så att de började ta ut, uttagen ökade hela tiden. Och efter ett tag så började Silicon Valley Bank känna av det här och få problem. Och inse då att vi måste nog sälja av en del av de här säkra resurserna som vi har investerat i. Statsobligationer med låg ränta och långa löptider.
Mm. Just det, och det här är väl liksom obligationer som i alla fall generellt ses som oerhört trygga, eftersom att det är ju den amerikanska staten som backar upp dem. Men som du är inne på, det är ju kanske pengar som framtida pengar eller pengar imorgon med löptider på många år, nästan ingen ränta alls. Och nu när världens centralbanker då har höjt räntorna så blir såklart de här obligationerna värda betydligt mindre.
Ja, och det är surt att behöva sälja med förlust. Men problemet var att Silicon Valley Bank sålde allt på en dag. 21 miljarder dollar i statsobligationer och man sålde det till en förlust på 2 miljarder dollar. Det finns ju större förluster procentuellt sett än den affären. Men det gav ett väldigt desperat intryck och då började det som kallas för en bank run. Då. Man började, techbolagen liksom började ta ut pengar och så spred det sig som en löpeld i liksom tech-tempo i torsdags.
Mm.
Och de visste ju då, de här kunderna, att bankgarantin gäller ju bara upp till 250 000 dollar. Så hade man mer än så på banken så hade man extra bråttom att starta ett konto på en annan bank och föra över pengarna dit. Men 46 miljarder dollar plockades ut innan det här korthuset liksom föll ihop.
Mm. Precis, och på rekordtid får man väl ändå säga så har ju hela banken sänkts. Aktiekursen kollapsade väldigt snabbt såklart.
Ja, och sen på fredagen så klev regeringen in och tog över banken och då visste man inte riktigt vad som skulle hända. Men sen natten till måndag så gick USAs finansminister Janet Yellen och Fed-chefen Jeremy Powell ut och sa att de garanterar alla insättningar i Silicon Valley Bank, vilket då lugnade marknaden delvis.
Mm. Ja, men det är väl skönt för alla entreprenörer och vd:ar i Silicon Valley. De kan glatt fira vidare då.
Ja, precis. Kanske. Men de kanske inte kan göra det på Silicon Valleys kontor. Som det ser ut så kommer man att låta den här banken att gå under. Men man kommer att stötta upp så att kunderna får ut sina pengar. I samband med den här vevan så räddade man även en annan bank, Signature Bank. Och liksom agerade på ett liknande sätt där, att man garanterar insättningarna. Och man garanterar insättningar vitt och brett i hela banksystemet i USA just nu. Och jag har inte förstått exakt allting, men det här ska betalas av banksektorn kollektivt. Det ska inte behöva krävas några skattebetalarnas pengar för att göra de här räddningsaktionerna som man gör just nu.
Ja, vi får se. Men jag lyckades faktiskt få tag på ett svenskt bolag faktiskt som hade pengar på konton hos Silicon Valley Bank i USA. Och det är mjukvarubolaget GetAccept. De har sedan 2017 haft stora delar av sin verksamhet i just Silicon Valley, och det är väl därför man då har varit kund till den här banken. Men jag fick tag på vdn då, Samir Smajic som han heter, och han verkade ändå ta det hela med ganska stor ro, eftersom att, som han sa då, han menade att de hade diversifierat sina tillgångar på flera banker i de länder de har kontor.
Mm. Det var ju tur, eller?
Ja, men tur i oturen om man ska lita på honom då. Han vill inte säga hur mycket pengar det handlar om, men ändå. Och han hoppades väl på att det skulle gå ganska enkelt att få ut pengarna då med hjälp av amerikanska myndigheter då, och förklarade att det var business as usual för deras del. Men om vi går vidare och analyserar vad det här innebär för tekniksektorn och startupvärlden i stort då, och i Sverige i förlängningen, hur negativt är egentligen det här, kollapsen i Silicon Valley Bank?
Alltså, hade banken gått under och inte räddats, hade det ju varit väldigt dåligt. Kanske en riktig härdsmälta. Det vet vi inte, det kanske vi aldrig kommer att veta. Men det är självklart att även när regeringen går in och räddar upp kunderna i alla fall, så är det här ingen bra tecken. Och vi ser ju idag hur börserna rasar i Sverige. Det finns olika skäl till det. Det var ju stora börsnedgångar i måndags, återhämtning i tisdags och så ner igen idag. Det är väldigt mycket dramatik på börserna här och i fel riktning, negativ riktning. Men om man ska försöka gå ner lite mer finkornigt, vilket är svårt i ett sånt här tidigt skede, så ser det ju ut som att det här kommer påverka tillgången på riskkapital en del, för att banken hade alltså SVB Capital, den här riskkapitaldelen som investerade i VC-fonder, och de investeringarna lär ju upphöra, och en del av de lovade pengarna lär ju liksom inte finnas där längre.
Mm, precis. De har uppgett själva då att de hade drygt 90 miljarder kronor under förvaltning i techsektorn då, det här SVB Capital. Och som du var inne på, framförallt har man väl då investerat de här pengarna i andra fonder, så att säga, fond i fond hos riskkapitalbolag. Och det här är några av de liksom, största och kanske de flesta i både USA och Europa som investerar i tekniksektorn och även i Sverige, eller hur?
Ja, precis. Vi la ut listan som de själva har på sin hemsida, så Silicon Valley Bank har på sin hemsida. Och det är inte en fullständig lista, men bara att titta på de liksom 20-tal bolag på den listan, så får man känslan av att de har ju placerat pengar i så gott som alla de största riskkapitalbolagsfonderna då. Exempelvis då i Sequoia, en av Silicon Valleys största riskkapitalbolag, som är exempelvis är Klarnas största ägare. Och i Accel och Index Ventures, som är två av Europas största riskkapitalbolag, och båda de är storägare i den svenska digitala vårdgivaren Kry. Så att det påverkar svenska bolag också det här på det sättet.
Ja, och en del av de här pengarna är ju redan investerade då i riskkapitalfonder. Vi får väl se vem som tar över de tillgångarna då när konkursen, som det ser ut att bli, i Silicon Valley Bank är klar. Men en del av det här är ju samtidigt pengar som man har lovat att investera i riskkapitalbolag. Alltså pengar som de här VC-bolagen vi nämnde trodde att de skulle kunna få ta del av och ropa in i framtiden, men det kanske, ja, det kommer inte gå nu, bevisligen.
Nej, precis. Jag gissar att det är på det viset att man committar ju pengar till de här fonderna, och det, när riskkapitalbolag liksom säger att nu har vi stängt en fond på 1 miljard kronor, då är det ju inte att alla de pengarna finns på ett konto, utan de ropar ju in de pengarna efterhand, liksom medan de gör investeringar. Det är committade pengar. Och Silicon Valley Bank har väl committat en del pengar som aldrig kommer att dyka upp. Vilket innebär att riskkapitalbolagens fonder är lite mindre än vad man har trott plötsligt. Skulle man kunna beskriva det som. Och det gör ju att det kommer ut mindre riskkapital på marknaden förstås, men det spär väl även på en slags oro och skapar väl liksom en ytterligare försiktighet på marknaden. Vi har ju sett det här redan, att riskkapitalbolagen investerar mindre, vill investera till lägre värderingar, är försiktigare med sina pengar. Det här blir väl mer av den varan liksom.
Mm. Om man kollar på svenska investerare och riskkapitalbolag då, vad vet vi där?
Jag det ser inte ut som att det här kommer påverka jättemycket på kort sikt. Enligt mina uppgifter då så har till exempel varken Equity Ventures eller Niklas Zennströms Atomico då, som är baserad i London, haft SVB Capital som investerare. Sen kan man ju undra vad som händer med svenska portföljbolag. Kinnevik inledde veckan exempelvis genom att gå ut med ett pressmeddelande och säga att färre än hälften av deras onoterade portföljbolag hade viss exponering mot Silicon Valley Bank. Och den sammanlagda exponeringen beskrev man som icke-materiell. Det var ett uttryck som upprepades när jag skickade ut mejl till Kinneviks börskollegor, VNV Global och Creades och riskkapitalbolagen som vi ofta skriver om, alltså Northzone, Verdane, Alvin Didriksson, eQuity med flera. Alla tonade ner exponeringen. Creades vd John Hedberg svarade rätt och slett noll på frågan om hur stor exponering hans portföljbolag hade mot Silicon Valley Bank.
Mm, skönt för dem då. En annan aspekt som ju vissa tror kan följa av SVBs kollaps är ju att det kanske blir lite färre räntehöjningar i USA, och det kan ju faktiskt gynna vissa av de bolag vi skriver om, eller hur?
Ja, det där är ju knepigt. Vi nås av lite blandade besked idag vad gäller räntan. Vår kollega Nicolas Tsakounas, som är praktikant här, skrev ju en text idag om att kollapsen i Silicon Valley Bank orsakat det största fallet på över 40 år i den amerikanska tvåårsräntan. Vad marknaden tror är alltså att Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, kommer att vara försiktigare med sina räntehöjningar eftersom liksom stora snabba räntehöjningar riskerar att orsaka liknande smällar vad gäller ägare av statsobligationer. Att de här statsobligationerna med låg ränta och långa löptider faller för snabbt i värde och att det kan orsaka andra smällar på andra håll i bankvärlden, och då är man rädd för det. Det kommer att liksom agera som en dämpande faktor till de här snabba räntehöjningarna som man ser. Och om det är så är det ju positivt för techbolag, inte minst för amerikanska mjukvarubolag, tyckte den här analytiken som Nicolas pratade med. Men idag ser vi ju svenska inflationssiffror som talar för räntehöjningar, i alla fall här i Sverige. Så att ska räntan höjas snabbt eller långsamt? När kommer den ner? Situationen är fortfarande väldigt oviss. Vi har två bolagsnyheter att snacka om, två rundor. Vi börjar med den ena som är i Hedvig, det här digitala försäkringsbolaget. Ett av de mest omhuldade techbolagen skulle jag säga, särskilt inte minst i den sektorn. Det här är ett bolag.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Jag har en enkel grundidé. Den gick väl ut på att försäkringsjättarna, Folksam, Trygg-Hansa, de är uppsvällda gamla dinosaurier. Och med friare tillgång på data och kunddata så borde det gå att bygga ett digitalt bolag som effektiviserar och snabbar på de här handläggningsprocesserna och i slutändan kan erbjuda billigare liksom hem- och bilförsäkringar, men som också ger bättre marginaler för bolaget då. Hedvig var tidigt ute med det här 2017 och fick ganska fort investerarnas förtroende.
Mm. En tidig investerare var ju till exempel Avanzas tidigare vd Niklas Storåkers. Han var ju även tidig inne i Tink som ju sen såldes till Visa för 18 miljarder kronor 2021. Och han var ju även storägare och vd för Price Runner som såldes till Klarna härom året i en jätteaffär. Så det är ju en namnstark profil får man ju säga.
Mm, precis. Och grundarna på Hedvig, de har varit väldigt självsäkra och det kan man förstå. Det har på många sätt har bolagets tillväxt liksom gått enligt plan. Första försäkringsprodukterna lanserade man redan året efter man lanserade i maj 2018. På den tiden var Hedvig fortfarande i praktiken en förmedlare åt en tysk försäkringsjätte. Två år senare lyckades man fylla på kassan med 80 miljoner kronor för expansion i Europa, och i mars 2021 så säkrade man alla tillstånd från Finansinspektionen som man behövde och blev ett regelrätt försäkringsbolag med egna produkter då, redo att utmana jättar som Folksam, If och Trygg Hansa. Och kunderna strömmade till, det gick bra. I september samma år så tog man in 390 miljoner kronor i riskkapital, alltså en ansenlig summa, och till en värdering på hela 1,6 miljarder kronor. Då har det inte gått så många år för de här tre grundarna från noll till miljardbolag. Och det var ju tunga investerare, riskkapitalbolaget Enfimis. De har inte hört talas om tidigare, men alla de andra investerarna, Cherry Ventures, Abies Ventures, Commerce Ventures, Axel Jonssons investeringsbolag Novax och IKEA-arvtagarna Jonas och Mattias Kamprad till exempel. Namnkunniga personer som alla ställde sig bakom Hedvigs resa.
Mm. Och sen kom ju 2022 då, och då vände allt. Som för väldigt många andra teknikbolag till följd av det vi pratar om. Har pratat om delvis här, börsras och ränteuppgångar.
Mm. Ja, men precis. Då har de ju plötsligt svårare att ta in kapital, och det behövs, för de går fortfarande med stora förluster även om tillväxten är imponerande. Så i slutet av förra året så tvingades Hedvig halvera sin värdering, och det för att få in 83 miljoner kronor i riskkapital. Då hade man en värdering på knappt 800 miljoner kronor kapitalet inräknat då, så mer än en halvering egentligen. Och nu sänker man värderingen ytterligare för att locka till sig mer kapital. Men man får ett ganska stort kapitaltillskott å andra sidan, 333 miljoner kronor. Den underliggande värderingen faller i samband med det här från 800 miljoner till 670 miljoner kronor. Men med pengarna inräknade så är man återigen miljardvärderade. Man värderas till på pricken en miljard kronor enligt vdn. Och han är nöjd, han är en av grundarna. De verkar väldigt nöjda trots att de späds ut ordentligt. Och liksom trots att bolaget hade haft liksom varit värd över 2 miljarder om bara aktien hade stått still sen 2021 i värde då.
Mm, precis, och Hedvig har väl haft ganska ambitiösa expansionsplaner, men man kom väl inte så långt med dem just med tanke på det vi pratade om här, turbulens på marknaden. Men de finns i Sverige, Norge och Danmark, men nu ska man ju då fokusera på Sverige framförallt och att nå lönsamhet. Så lyder budorden i alla fall. Men jag vet inte, Jonas, hur ser förutsättningarna ut för att det här ska gå vägen så att säga?
Det var nog tur att man inte kom längre än till Norge och Danmark. Och det verkar som att man skruvar ner takten där ordentligt. Man säger upp faktiskt 15 personer av drygt 80, av sina 80, drygt 80 anställda. Och det är framförallt för att man inte ska vara särskilt offensiv i Norge och Danmark. Man ska fortsätta vara offensiv i Sverige men inte expandera i andra länder. Och siffrorna, de som jag fått av vd Lukas Karlsson, han säger att de har drygt 130 000 försäkringskunder, årligt återkommande intäkter på 190 miljoner kronor och en tillväxt på cirka 80%, så det är ganska imponerande. Förlusterna vill han dock inte kommentera i detalj. Han beskriver 2022 som ett investeringsår, vilket betyder att man gick med stora förluster oftast. Och han säger att kapitalet som man nu tar in ska räcka för att nå lönsamhet på månadsbasis i slutet av nästa år, 2024. Och liksom, han betonar att man växer kraftigt och att försäkring är en stor marknad. Att den svenska försäkringsmarknaden är nog så stor för att de ska ha att göra i många år framöver då.
Mm, just det. Och storbanken SEB är ju faktiskt med och investerar i den här rundan och tar även plats i styrelsen, och de ska inleda någon form av samarbete eller partner.
Exakt, och det här hänger ihop med liksom den nya strategin. Man har ju jobbat med partnerskapsavtal tidigare. Ungefär halva omsättningen har väl hängt ihop med olika typer av partnerskap, till exempel med Blocket Bostad och hemlarmsbolaget Verisure, som liksom blir en slags återförsäljare för deras försäkringar. Och nu ska man göra det även med SEB som också investerar då. Tidigare så har man ju även satsat mycket på reklam och nått ut till unga människor, inte minst, alltså personer som kanske inte har en stark relation till de gamla försäkringsjättarna och är påverkbara. Jag vet att exempelvis att Hedvig sponsrar Filip och Fredriks podd, Det blir nog lite mindre sånt i år. Man drar ner på marknadsföringen och satsar istället på liksom att piggybacka på andra kända varumärken. Alltså det handlar inte om att man ska vara någon så här white label-lösning, men liksom varumärket Hedvig kommer alltid att synas, men man låter liksom SEB och andra sälja försäkringarna åt dem.
Mm. Ja, det ska bli intressant att följa. Vi får se om man liksom lyckas nå lönsamhet i den takt man vill. Annars är det väl inte en helt orimlig tanke kanske att någon av de här stora försäkringsjättarna eller någon annan finansiell spelare kanske är sugna på att köpa upp Hedvig i framtiden om de inte lyckas stå på egna ben och flyga. Men vi får väl se om Niklas Storåkers liksom lyckas få ner på torpet.
Eller? Ja, precis. Han har ju lyckats sälja två bolag tidigare väldigt framgångsrikt. Så att jag gissar att han ror Hedvig i mål på ett eller annat sätt. Ja, nu ska vi prata om en annan nödrunda i ett techbolag. Den här gången handlar det om en situation där grundarna inte är nöjda med villkoren i en ny storemission som ska ta bolaget från röda till svarta siffror. Det var ju förra veckan som du nosade upp den här nyheten, Johannes. Det gäller det digitala skivbolaget Amuse. Och det handlar om en konflikt mellan majoritetsägaren och tre av bolagets fem grundare.
Mm, det stämmer. Och ena ringhörnan då så står ju tysken Jörg Mohaupt som han heter och hans brittiska investeringsbolag Bridford. Han är en tidigare branschveteran som byggt upp en förmögenhet som toppchef på ett av världens största skivbolag, Warner Music. Där han inte kvar idag utan har startat en egen investeringsverksamhet helt enkelt. Och genom åren så har han tagit en allt större position i Amuse och han äger nu med mer än hälften, 54% av bolaget. Och i den andra ringhörnan då så står tre av grundarna som vi nämnde, tre av fem totalt. Och då, i det här fallet handlar det om Andreas Alenius, Christian Wilson och Guy Paris som var med och grundade bolaget 2015. Idag då så har de suttit på 9,5% av aktierna ungefär tillsammans men har alla lämnat sina operativa tjänster sedan några år tillbaka.
Precis, det kändaste av de tre namnen för mig är Christian Kribba Wilson. Han är lite av en music tech-veteran. Och han är faktiskt mannen som designade Spotifys första logotyp på uppdrag av en ung Daniel Ek. Jag tror han är på Tibber idag. Men i alla fall innan vi går in på själva konflikten så lite kort, lite mer om Amuse bakgrund då. Du nämnde då att bolaget grundades 2015 och det var ju då Kribba hade en bakgrund på Spotify. Några av de andra grundarna hade väl jobbat inom skivindustrin och affärsidén var och är att erbjuda gratis uppladdning av låtar till digitala plattformar som Spotify, Apple Music, Amazon Music och så vidare. Och sen locka liksom musiken till sig och sen kartlägga hur den presterar på de här plattformarna och hitta blivande hits och sen skriva skivkontrakt då med lovande artister och sen hjälpa till och marknadsföra musiken för att liksom pumpa upp dem, den andel som man får in av den här framgången. Så att en digital win-win-låda för artister som vill liksom få bra distribution och sen få in, liksom, kunna bli en del av ett digitalt skivbolag och få ut sin musik.
Mm, precis, och Amuse har ju faktiskt fått lite snurr på den här affären, åtminstone om man tittar på intäkterna. 2021 då, som är det senaste redovisade bokslutet, så omsatte man 266 miljoner kronor. Det är ändå en okej summa, även om förlusten då samma år var 41 miljoner kronor. Men det verkar ju som att liksom, den finansiella situationen i bolaget har förvärrats rätt rejält sen dess. Det var ju nämligen så det jag hittade, att bolaget höll en extra årsstämma här i slutet av januari där vdn Roshi Motman då förklarade för sina ägare att bolaget inte riskerar kunna betala löner eller skulder till sina leverantörer. Låter inte jättebra. Och när jag kontaktade henne senare, då säger hon helt enkelt att bolaget har haft ett väldigt utmanande år, det vill säga 2022, bakom sig.
Mm. Ja, hon har ju också sagt att bolaget är beroende av kapitaltillskott för att hålla sig flytande och det är väl det som har varit grunden till den här konflikten.
Ja, exakt. För det var ju så att Amuse vid den här extra årsstämman fattade beslut då om att kunna ta in uppemot 288 miljoner kronor. Men det sker ju då genom att värdet på bolaget skrivs ner kraftigt, kan man väl säga. Före det här kapitaltillskottet så värderas Amuse till 40 miljoner kronor. inte så mycket pengar, och det är ett ras på 90% sen slutet av 2021. Då värderades Amuse till 450 miljoner kronor.
Ett sjuhelvetes ras får man ändå säga. Det är ju väldigt många techbolag som har fått se sina värderingar halveras eller mer än så. Men det här är ju 90%, det är ju väldigt dramatiskt. Vad grundar sig egentligen den här nedskrivningen på?
Nej, men som sagt, vdn då, Roshi Mottman, hon uppger att det handlar just om att bolaget har haft ett tufft år bakom sig. Men även liksom, såklart, det generella marknadsläget. Hon säger att Amuse under de senaste 12 månaderna har försökt ta in pengar. Då både från nuvarande ägare men också helt nya investerare, men inte har lyckats helt enkelt. Men det här beslutet då om den här senaste nyemissionen, det röstades ändå då igenom på årsstämman tack vare att Jörg Mohab då äger majoriteten av aktierna. Han röstade ja, så då gick det ju igenom. Och det var ju det som fick de här tre grundarna att rasa, och de skickade därför in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt här i slutet av februari för att helt enkelt försöka ogiltigförklara det här emissionsbeslutet.
Mm. Och på vilka lagliga grunder då egentligen?
Jo, nej men, skyddet för minoritetsägare är ju rätt starkt i liksom aktiebolagslagen här i Sverige. Och de menade väl att det här var ett brott mot det man kallar för lika behandlingsprincipen i den då, som kortfattat anger att en ägare inte får ges otillbörliga fördelar på bekostnad av andra. De menade då att de har inte själva några möjligheter att delta i den här emissionen eftersom att den är så pass stor. Och liksom, skjuter man inte in sin andel av liksom emissionen, så blir ju utspädningen väldigt kraftig, som ju vi var inne på.
Mm. Men och vad säger majoritetsägaren, den här Jörg Mohapt, om det? Vad säger han? Hur bemöter han anklagelserna?
Ja, men jag fick tag på hans affärspartner då, Thomas Harding, som jobbar på det här investeringsbolaget Bridford. Och, ja, de slår ju ifrån sig allt det här och menar att liksom deras enda anledning till att rösta ja till den här emissionen var ju att de har en önskan om att hålla företaget levande helt enkelt genom de här hårda tiderna. Och han påpekade också att det handlar om en företrädesemission, och det innebär ju teorin, och det förnekar ju inte liksom grunderna, men det innebär teorin att alla ägare har ju haft rätt, laglig rätt, att teckna upp till sina privatandelar liksom.
Okej. Ja, är pengarna inne på kontot? Har det här genomförts ännu?
Nej, alltså vad jag vet så är själva emissionen inte genomförd. Eller den var i alla fall inte det i slutet på förra veckan, även om beslutet som vi är inne på är fattat. Och jag har förstått det som att det här slutliga beloppet antagligen blir en bit lägre än de 288 miljoner som vi har nämnt här. Åtminstone om det bara är så att det är Bridford som går in med pengar, då kommer beloppet bli lägre. Och vdn där, Roshi Mottman, hon har ju liksom i sina svar till mig påpekat att ingen annan aktieägare i bolaget velat skjuta in några pengar alls sedan 2019. Att det är väl egentligen bara de som visar intresse så att säga och rädda Amuse.
I din artikel så skriver du också att grundarna misstänkte att Bridford ville ta kontroll över bolaget till en billig summa och sen sälja hela bolaget. Det vill säga köpa billigt, sälja dyrt. Berätta mer om det.
Ja, men det var ju misstankarna som de tog upp här i sin stämningsansökan. Det var helt enkelt vad de trodde, men det tillbakavisas då av liksom, ja, Bridford då, som säger att det inte finns några planer för närvarande i alla fall att sälja Amuse. Och om jag har förstått saker och ting rätt så hade Bridford redan före den här kapitalrundan möjlighet att driva igenom en försäljning av bolaget om de hade velat då som majoritetsägare. De skulle inte behöva äga mer än 90% av aktierna, som ju annars brukar vara standard för att kunna få sin vilja igenom så att säga.
Mm. Infekterat ägarbråk onekligen, det vittnar ju de här papprarna om, även om de här tre grundarna då inte vill ställa upp på intervju med oss. Men historien fick ju en ny vändning här förra måndagen då grundarna plötsligt drog tillbaka sin stämningsansökan. Bara några veckor efter de har skickat in den.
Mm.
Ja.
Exakt, ja, men vi vet inte varför. Som du var inne på, vi har inte fått tag på dem själva. Vdn, Roshi Mottman, hon vet inte heller varför den drogs tillbaka, men hon liksom påpekade att hon tycker att den innehöll spekulationer och sakfel, men att de inte hann svara på stämningsansökan innan den drogs tillbaka. Och jag vet inte varför de liksom bytte fot. Det verkar ju inte, min misstanke först var ju då kanske att de har blivit utköpta eller fått någon ekonomisk liksom ersättning för det här, men så verkar inte heller vara fallet, för Bridford säger sig i alla fall inte vara intresserad av att köpa ut dem på något sätt, så att jag vet inte varför.
Nej, precis. Vi ska väl säga att vi fick ju tag på en av de här tre grundarna som då avböjde att kommentera, så det handlar inte om att vi inte har fått tag på dem, de vill inte prata om det, och man kanske kan gissa att att de har insett att det här är lönlöst på något sätt och gett upp. Liksom. Det är väl min gissning, men som sagt, vi vet inte. Det blir intressant att följa Amius öde framöver i alla fall.
Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer upp med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorådets smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns ju som bekant också Mitt i bruset, senaste avsnittet med riskkapitalbolaget Backing Minds ena grundare Sara Wimmerkrans.
Recensera oss gärna på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla till sales.podcast med ett p at bonjournews.se, alltså sales.podcast, den engelska stavningen, at bonjournews.se.
Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.